Ja, himmelske fader, vi kommer inför dig och vi ber om din andes ledning i det att vi studerar ditt ord. Herre, vi ber ödmjukt att du ska fylla våra hjärtan, att du ska tala till oss genom det som vi kommer att titta på. Och Herre, låt det bli låt det tala till våra sinnen, men inte bara till vårt sinne, men också till vårt hjärta. Hjälp oss att förstå det som du har planerat för oss idag. Och just det här om frågan om sista tiden, det är min bön i Jesu namn. Amen. Kort repetition av det som vi har tittat på. Repetition är kunskapens moder, säger man. Så vi har använt oss av tre tolkningsverktyg. I vårt första möte så använde vi oss av de här tre. För att fokusera på Jesus, historicism och låta skrift tolka skrift. Och med de här verktygen så har vi försökt att förstå profetiorna ifrån Daniels boken och Uppenbarelseboken speciellt. Vi tittade i vårt andra möte på Daniel kapitel 2 och den här statyn och de olika världsherravälderna, de olika världsrikerna som var förutsagda. Och vi såg att det sträckte sig fram ända till vår tid, tills den här stenen kom, vilket ännu inte har kommit, utan det representerade Jesu återkomst. I vårt tredje möte så tittade vi noggrannare på den här stenen, vi tittade på Jesu återkomst och vi såg de tecknen som skulle föregå hans återkomst. Och vi såg hur de tecknen har ökat mer och mer ju närmare slutet vi har kommit. Och av den så kan vi dra slutsatsen att vi lever faktiskt i mycket speciella tider. Ikväll så vill jag understryka det ännu mer. Vi tittar också på hur Jesus kommer tillbaka. Att han kommer tillbaka fysiskt, synligt, högljutt, strålande och oväntat för dem som inte är redo. Men vi önskar inte vara bland dem, eller hur? Vi önskar vara bland dem som är redo. Och det är därför vi är här. Så vi tittade i måndags på det här vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Och vi såg att det var samma sak som det lilla hornet i Daniel 7. Den här motståndaren mot Kristus som försökte ta Kristus plats. Och vi plockade ut kännetecken utifrån Daniel kapitel 13 och Daniel kapitel 7 och Uppenbarelseboken kapitel 13. Och vi såg alla de här 10 kännetecknarna och vi såg att det enda som tyvärr passade in på alla dessa ledtrådar var den romerska kyrkan under medeltiden. Och vi såg att vi var inte ensamma om det, utan det var alla reformatorer överens om, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Wesley, Newton, Whitfield och så vidare. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Betyder det att alla katoliker, att ingen katolik kan bli frälst? Betyder det att alla personer som tillhör det här systemet är av ondo? Nej. Det finns uppriktiga människor överallt. Men Gud talar om det här systemet och det här ämbetet, det påvliga ämbetet. Och vi tittade på det, att det hade som titel Kristi ställföreträdare. Alltså någon som tar Kristus plats. Och det såg vi var hädelse enligt Bibeln. Och därför så varnade Gud, Jesus personligen, för det här systemet som skulle utge sig för att vara Kristus. Som skulle sätta sig i Guds tempel i församlingen och utge sig för att vara Gud. Och på det sättet lura människor till att följa en falsk väg som inte stämmer överens med Bibeln. Det tittade vi på igår. Om det var någonting som du missade så finns det studieblad. Och det kommer så småningom också inspelningar på roparna.se, en hemsida. Som jag och en vän bedriver. Och där så kan du också lyssna på det om det var något som du har missat. Men idag så ska vi titta på ändens tid. I Andra Thessalonikerbrevet så läste vi också igår. Vi såg att det handlade om att Paulus talade om Jesu återkomst. Och han säger, låt ingen bedra er på något sätt, ty först, alltså innan Kristi återkomst, måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, uppträda fram. Vi såg att det finns lite idéer där ute om att antikrist ska komma först efter att Jesus har kommit tillbaka och ryckt bort församlingen. Men det stämmer inte med vad Paulus säger, utan han säger först skall avfallet komma innan Jesus kommer tillbaks. Paulus förväntade inte att Jesus skulle komma tillbaks inom hans livstid. Han hade studerat Daniels boken noggrant. Han visste mycket väl att det kommer att komma det här stora avfallet först. Och han visste att det skulle handla om 1260 år utav förföljelse utifrån Daniels boken. Och därför så fick han också uppenbarelsen om att låt ingen bedra er. För innan Jesus kommer tillbaka så måste först det här ske. Och det är först efter det här avfallets tid som vi kan förvänta att Jesus kommer tillbaka. Hur länge skulle antikrist regera? Ja, ni ser på ert studieblad där. 1260 år. Vi fick det ifrån Daniel 7, 25. Där stod det om att de heliga Guds folk ska vara förföljda eller utelämnade åt honom under en tid, två tider och en halv tid. Alltså 3,5 tider eller 3,5 år. I uppenbarelseboken 13 så står det som 42 månader och det är precis samma tidsperiod. I uppenbarelseboken 12 så står det att kvinnan, vilket representerar församlingen, den trogna församlingen, hon behövde fly ut i öknen och gömma sig under den här förföljelsetiden. Och där får de sitt uppehälle i 1260 dagar. Och om du räknar ut 42 månader och så gånger du det med 30 så får du 1260. Och det är alltså precis samma tidsperiod men som beskrivs på olika sätt bara. Och vi såg att det handlade inte om bokstavliga dagar, eller hur? Någon som kommer ihåg vad representerar en dag i Bibelns profetior? Ett år, precis. Och därför så får vi den här tidsperioden på 1260 år. Och vi tittade på att antikrist, eller den här romerska katolska kyrkan, fick herravälde över hela Medelhavsområdet och över hela det tidigare, ja, hela Europa. I och med att den sista utav de här stammarna, utav de här tre stammarna som motsatte sig påven, blev utplånade och blev besegrade. Och de blev besegrade, den sista stammen blev besegrad 538 när Justinianus besegrade östgoterna. Och då börjar påvedömets regeringstid och sträcker sig 1260 år fram. Och på datumet 1260 år senare så blir påven avsatt. Och när Frankrike, Napoleon under franska revolutionen, när han intar Rom och avsätter påven. Exakt 1260 år efter att de fick sin makt. Och varför går vi igenom det här? Jo, låt oss titta på det. Det är inte förrän efter den här tiden som Jesus skulle komma tillbaka. Låt oss gå till Daniel kapitel 10. I Daniel kapitel 10 så berättas det, så får Daniel en syn. Det är faktiskt en syn som sträcker sig från kapitel 10 ända fram till kapitel 12. Och där så kommer en man, efter att Daniel har bett, så får han se en syn. Det står i Daniel 10, vers 5-6. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt. Hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Då kan vi undra, vad är det här för en figur? Vad är det här för en man som är klädd i linnekläder? Som har ett bälte av guld? Som har en kropp som krysolit, ansikte som en blixt, ögon som eldsfacklor och armar och fötter som glänsande koppar. Och vars tal är som ett väldigt dån. Ja, det påminner väldigt mycket om en annan bild som Johannes fick se i uppenbarelseboken. Gör det inte det? I uppenbarelseboken 1 så läser vi om Johannes fick se människosonen. Som var klädd, och vem är människosonen? Jesus. Han var klädd i en fotsid klädnad, omgjordad med ett bälte av guld om bröstet, känner vi igen det. Hans ögon var som eldslågor, check. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, yep. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Hans ansikte lyste som solen när det skiner i all sin kraft. I Daniel stod det att hans ansikte var som blixten. Ja, man kan säga att det är nog ganska samma sak som det talas om här. Den person som kommer till Daniel i Daniel kapitel 10 är ingen annan än Jesus Kristus själv. Han kommer för att meddela ett mycket viktigt budskap till Daniel om ändens tid. Efter att han har fått se Jesus så kommer en ängel och börjar tala med honom och berättar hela Daniel kapitel 11 för Daniel. Och efter att han har berättat det så avslutar ängeln med att säga dessa ord i vers 4. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till när då? Till ändens tid. Och många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. I vers 9 så står det samma sak. Gå Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till när då? Till ändens tid. Två gånger så sägs det. Daniels bok är beseglad till ändens tid. Daniels bok är beseglad till ändens tid. Och då ställer vi oss frågan idag. När börjar ändens tid? För den ska vara beseglad ända fram till ändens tid. Lyckligtvis så var Daniel också intresserad av att veta det här. Och han ställer en fråga. Låt oss läsa i Daniel kapitel 12 och vers 5-7. Då står det så här. När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där. En på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Förresten, vem är mannen som är klädd i linnekläder? Vem var det? Det var Jesus, eller hur? Så här kommer en annan ängel, eller två andra änglar, och så frågar de Jesus en fråga. Och de säger, Jesus, här är frågan. Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Ja, det är det vi vill veta, eller hur? Hur länge dröjer det innan änden kommer? Innan ändens tid börjar? Och Jesus ger ett svar. Lyssna noga. Vers 7. Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen. Och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Fascinerande. Här så svarar Jesus på den här frågan när ändens tid börjar. Och när är det? Ja, om ni tittar på er fråga. Fråga nummer 5, när börjar ändens tid?
Efter en tid och en halv tid, det vill säga 1798.
Helt rätt. En tid, tider och en halv tid. Det är ju den tidsperioden som Antikrist skulle regera, eller hur? Exakt den tidsperioden. Från 538 fram till 1798. Och Jesus säger, och det var då som Antikrist skulle förfölja Guds folk. Och då, när den här tiden är slut, då kommer änden. Då börjar ändens tid. 1798. Och vad betyder det? Ja, det betyder att Daniels boken kan förstås. Den öppnas. 1798. Spännande, va? Det betyder att vi lever, vad lever vi, före eller efter 1798? Sist jag kollade så lever vi efter. Det betyder att vi kan förstå Daniels boken, är ni med? 1798 hände det någonting, påvedömets fall, och det ledde till till några otroliga saker. Vi ska titta på Uppenbarelseboken 10, slå upp dit här, det kommer bli ännu bättre. Uppenbarelseboken kapitel 10. Där står det så här. Uppenbarelseboken 10, vers 1. Jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Förresten, vilken färg har ett moln vanligtvis? Vanligtvis vit, ja. Men det kan ju vara andra färger. Men i alla fall, bara kom ihåg det här. Han kom ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen. Och hans ben som pelare av eld. Vänta nu, har vi hört det här förut? Vad handlar det här om för någon? Det står det, i handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med en hög röst som när ett lejon ryter. Vem är det här för en ängel som kommer ner? Jag är inte ensam om att dra slutsatsen att det här inte är någon annan än samma person som kom till Daniel. Än den som Johannes fick se i Uppenbarelseboken kapitel 1. Här är Matthew Henry som är en mycket känd bibelkommentator från 1700-talet. Och han säger så här, aposteln såg en annan bild. Personen som framför den här uppenbarelsen var sannolikt vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Ja, säger du, men det stod att det var en ängel. Jesus är ju ingen ängel. Ja, vi får inte hänga upp oss för mycket på det där, för ordet ängel betyder egentligen en budbärare. Det betyder inte nödvändigtvis en skapad varelse som en ängel. Titta till exempel i Malaki kapitel 3 och vers 1. Där så står det så här. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Det här handlar om Jesus. Må han kallas för förbundets ängel som ni längtar efter. Messias alltså. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Så Jesus kallas ibland för en ängel. Det betyder inte att han är skapad på något sätt. Men det betyder helt enkelt att han ibland kommer personligen som en budbärare. Och förmedlar ett mycket, mycket viktigt budskap. Det gjorde han till Daniel, som vi såg, eller hur? Och han gör det även här i Uppenbarelseboken till Johannes. Han kommer med och förmedlar ett budskap. Och vi läser vidare. Uppenbarelseboken 10, vers 2. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden. Och han ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Ja, och vi kan hoppa ner till vers 5. Så står det så här. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden, alltså Jesus, lyfte sin högra hand mot himlen. Okej, känner vi igen det här språket? Och han svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Låter det väldigt bekant, det som vi läste i Daniel kapitel 12. Där kom mannen som var klädd i linnekläder, alltså Jesus, han kommer dit, han står ovanför vattnet, han lyfter sina händer mot himlen och han svär vid honom som lever för evigt och säger att Daniels boken ska vara beseglad fram till 1798. Här så kommer Jesus igen. Han ställer sina fötter, en fot på jorden, en fot på havet. Han lyfter sin hand. Han svär vid honom som lever för evigt. Men vad har han i sin hand? Han har en bok och den är öppen. Eller hur? Den är inte stängd, den är inte beseglad längre. Det här är 1798. När Daniels boken öppnas. Nu kommer Jesus personligen själv. Ni minns kanske i Uppenbarelseboken 5 att Jesus är den enda som kan bryta sigillen i Daniels boken. Och han är den som kommer ner och öppnar Daniels boken. 1798. Och säger nu är det dags att förstå. Låt oss läsa vidare vad som händer. Vers 8. Tiden är ute. Vers 8, rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade, gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Och här är Jesus som talar, han svarade mig, ta den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Här kommer en personlig uppmaning från Jesus Kristus själv. Vi förstår att det här handlar om tiden 1798 när Daniels boken öppnas. Och Jesus kommer och Johannes kommer och han ber om att få den här boken. Och Jesus säger ta den och ät den. Men vad betyder det att äta en bok? Betyder det att han skulle tugga i sig sidorna? Är det någon här som är en riktig bokmal som tycker om att läsa böcker? Okej. Okay. Har någon sagt till er att ni slukar böcker? Vad menar man med det? Menar man att man sitter och tuggar i sig det istället? Nej, det menar man inte, eller hur? Man menar att man läser mycket. Man läser otroligt intensivt, otroligt snabbt och otroligt ivrigt för att ta till sig av det här. Och det är det som det betyder. Det här är hämtat ifrån Hesekiel kapitel 2. Där står det så här. Han sa det till mig, du människobarn, mätta din mage, fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, den var söt som honung i min mun. Han sa det till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Vet ni, innan vi kan tala Guds ord så behöver vi äta Guds ord, är det inte så? Vi kan inte berätta någonting som vi inte själva har tagit del av. Och därför så kommer den här uppmaningen från Jesus i sista tiden, i ändens tid. Så kommer den här ängeln ner, Jesus kommer ner själv personligen och han säger, ta den här boken, ät den. En personlig uppmaning om att läsa och studera Daniels boken. Och jag vill ta det här på allvar. Daniels boken skulle vara beseglad till ändens tid. Men då öppnas den. Och då står det att många ska forska i den. Och kunskapen ska bli stor. Och det är därför vi är här, eller hur? Vi lär oss om det här. Och det här fick en bokstavlig uppfyllelse. 1798 så föll påvedömet. De som hade försökt att hålla Bibeln borta från människor. Och nu plötsligt så blev Bibeln blev tillgänglig på ett sätt som den aldrig sett, som man aldrig sett förut. Något annat som hände var att människor såg att det här fallet, påvedömets fall, det var så stort att de tänkte det måste vara en uppfyllelse av profetiorna. Och det väckte ett stort intresse i profetiorna, speciellt i Daniels boken. Och det här var ett världsvitt intresse. Människor som aldrig hade pratat med varandra överhuvudtaget började att studera Daniel och uppenbarelseboken som aldrig förr. Här är bara några ledande personer i den här stora rörelsen som började att läsa profetiorna. Som tog Jesus ord på allvar. Att ta den här boken, ät den, förstå den. Josef Wolf, han var en predikant som var... Från början var han jude, men han läste Jesaja 53 och han förstod att det handlade om Jesus. Och han tog till sig Jesus som Messias och började att förkunna Bibelns profetior. Josef Wolf reste runt i Afrika, Mellanöstern och Indien och predikade för muslimer och många andra om att Jesus skulle komma tillbaka. Manuela Kunsa var en framstående predikant i Sydamerika och Mexiko. Edward Irving i England. Johan Bengel i Tyskland. Louis Gausen i Schweiz. Här är bara några få namn av de stora ledarna som började att predika att Jesus kommer snart. Baserat på Daniels boken. Josef Wolf skriver så här. Han säger, jag förmanar dem att tro på att Herren Jesus Kristus är Guds son. Att han dött för våra synder på korset. Att han uppstått igen och att han enligt min övertygelse som kommer från att läsa Daniels boken kommer tillbaka år 1847. Det var hans övertygelse på 1840-talet och vi kan ju tycka, hur kom han till det här? Vet han inte att ingen känner dagen och stunden? Jo, han visste mycket väl det, men lägg märke till hans svar. Säger Herren att vi aldrig ska få veta något om den dagen eller stunden? Ger han oss inte tidens tecken för att vi ska veta när hans ankomst är nära? Dessutom är det inte vår Herres avsikt med detta att vi ska vara helt okunniga om när tiden närmar sig. Utan att ingen kan veta den exakta dagen och stunden. Ganska klokt svar måste jag säga. Men... han var inte ensam. Fokus riktade, när man började studera profetiorna här, så riktades människors uppmärksamhet på många andra platser i världen. Så riktades det mot ett datum. Och det var någonstans där på 1840-talet. Josef Wolf hade det till 1847. John Fry skriver så här, han syftar till Daniel kapitel 8 och en profetia där. Han säger om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna, så slutar de också 1844 efter Kristus. Och sen säger han att muhammedanerna i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år, 1844. Någonting hände. Det var på alla olika delar av världen så började människor uppmärksamma ett datum omkring på 1840-talet att någonting skulle hända. Någonting skulle hända. Många drog slutsatsen att de trodde att domen skulle komma och Jesus skulle komma tillbaka. Araberna i Jemen, skriver Josef Wolf, har en bok som de kallar Sera, som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Gång på gång så var det någonting som började hända, att människor fokuserade, någonting kommer att hända på 1840-talet. I Sverige så fick den här rörelsen, eller i Skandinavien så fick den här rörelsen en stor genomslagskraft. Det var nämligen så att det var förbjudet för människor att predika om man inte tillhörde Svenska kyrkan och om man inte hade teologiutbildning och om man inte hade fått deras välsignelse. Så var det förbjudet att förkunna så som jag gör idag till exempel. Och det kallades konventikelplakatet. Och det här hindrade då människor från att få ett budskap om Jesu återkomst. Men då hände någonting underligt. Guds ande verkade på barn. Små barn. Det här är förresten en bild från hemma hos mig där jag mitt barndomshem i Sverige. Och det är precis i den trakten också som många av dessa ropare började att förkunna, precis på den här stenen. Roparörelsen, det var barn mellan 4, låt oss läsa här. De flesta roparna var barn och ungdomar. En del av dem i åldern 4-10 år. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Någonting speciellt hände där. Människor, små barn, började att förkunna budskapet om att domen är inne. Stunden för Guds dom är inne. Bättra er till stunden för Guds dom är inne. Jönköpingsposten skriver så här. Var som helst och när som helst så kunde den heliga andes smörjelse flöda över dem. Då sprang de upp, var de än kunde, så som på bord och stolar, på rör och stenmurar, skakande och profiterande om onda tider för syndens skull, samt om den yttersta domen. Stunden för Guds dom var inne. Det var fokus i dessa ropares förkunnelse. Den blev kallad för predikosjukan utav myndigheterna. De trodde ju inte att Guds ande kunde göra såna här saker, så de sa att det här måste handla om en smittsam nervsjukdom. Helt ärligt, du kan läsa det från Riksarkivet här, deras hemsida, så skriver de så här. Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843, men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Ja, det låter ju väldigt kliniskt det här. De typen utav kraftiga åtgärder som de hade var att de till exempel kastade de här barnen i kalla duschar och piskade dem för att de skulle sluta profetera. De satte blodiglar på deras rygg för att läka dem ifrån dessa farliga sjukdomar, och de blandade fruktansvärda drycker och sånt som de tvingade i dem här för att bota dem ifrån deras sjukdom. Så inte undra på att många av dessa barn slutade att profetera. Men frågan är, var det här rätt gjort? Var det här, eller var det från, kom den här rörelsen faktiskt ifrån Gud? Jag tror att svaret är uppenbart. Helgelseförbundets missionsverksamhet skriver så här. Nu framträdde roparna. Deras samveten ropade med åskans stämma till dem själva, och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Det var en förväntan. Just, och det var just under den här 1840-talet som roparörelsen nådde sin topp. Någonting höll på att hända världen över som pekade fram emot det här datumet. Störst blev adventväckelsen i USA. Där var det en baptist, eller han var egentligen deist från början, en bonde, som inte trodde på Gud. Men sen efter ett tag, efter några händelser i sitt liv, så tog han emot Jesus. Han hade trott att Bibeln, den var bara massa motsägelser och ingenting alls att lita på. Men sen när han blev omvänd, så sa han: nu vill jag försöka läsa Bibeln och förstå den. Jag vill alla dessa motsägelser som jag tänkte fanns förut, jag måste komma till rätta med dem. Och han började läsa. Han använde sig av de här verktygen som vi har använt oss av idag. Och han upptäckte att men det går ju att förstå. Det går ju att förstå. Till och med profetiorna kunde han förstå. Och han kom fram till den här texten i Daniel kapitel 8, vers 14. Samma text som många av de här andra predikanterna hade kommit fram till. Och där står det så här: då svarade han mig: 2300 kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och återställas. I Daniel 8, om man läste vidare här, så kommer ängeln Gabriel och uttyder den här synen. Och i vers 17 så står det så här: då kom han nära den plats där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sade till mig: ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på ändens tid. Så när syftar den här synen på? Ändens tid. Vi vet när ändens tid börjar, eller hur? 1798. Så den här sträcker sig in någonstans in efter 1798 måste den göra. Vers 19 så står det: därefter sade han: jag ska låta dig veta vad som ska ske när det lider mot slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. En andra gång nämns det här. Vers 26 så står det så här: synen om kvällar och månar som det talats om är sann, men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Så de här 2300 aftnarna och månarna, de syftade inte på Daniels tid. De syftade inte på bara kanske några hundra år framöver från Daniels tid, utan någonstans efter 1798 så måste de här sträcka sig. Ja, då förstår vi att det kan inte handla om bokstavliga dagar, utan vi måste igen använda oss av den här årsdagprincipen. Och alltså, Joseph Wolff skriver så här. Han var förresten inte, han träffade aldrig William Miller, men han predikade det här budskapet ändå, precis samma budskap. Med en profetisk dag menas ett år, vilket är tydligt från Hesekiel 4, vers 4-5. Och att Daniel använder den här metoden för att räkna dagar som år är tydligt från Daniel 9. Så det här var hans slutsats. Och William Miller, och han fann startdatumet i Daniel kapitel 9. Och det var från det sjunde, Artaxerxes sjunde regeringsår, när befallningen om att bygga upp Jerusalem skulle börja. Och han märkte att om man räknade dem ifrån den tiden, så hamnade man på år 1844. Joseph Wolff, han räknade samma profetia, han började lite senare, 3 år senare. Men de hamnade ungefär på vid samma tid. Och då så tänkte de så här: helgedomen ska renas. Vad betyder det? Ja, alla var överens om att helgedomen, det betyder jorden. Det var en tradition som människor hade lärt sig. Så helgedomen är jorden, och när helgedomen ska renas, det betyder att Jesus kommer tillbaks och renar jorden med eld. Alltså det handlar om Jesu återkomst, tänkte de. Därför så sa de att Jesus skulle komma tillbaka år 1844. Och det här fick enorm genomslagskraft. När William Miller studerade de här sakerna så tänkte han: men det här kan väl inte stämma. Men så tänkte han efter att vilka tecken är det som Jesus har berättat ska föregå hans återkomst. Och han tänkte på Markus evangeliet 13 till exempel. Det står: men i de dagarna, efter denna nöd, alltså förföljelsetiden som antikrist ska göra, så skall solen förmörkas och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himmelens krafter ska skakas. Så de här tecknena, tänkte han, ja, men de har ju, många av de här har ju faktiskt redan skett. I Uppenbarelseboken 6 står det om dem också. Ja, ni kan förresten fylla i det där på er på nummer 12. Jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgedräkt och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden. Så det här var ett budskap, eller det här var de tecknen som skulle föregå hans återkomst. Och när William Miller tänkte efter så sa han, ja, men det har ju skett en enorm jordbävning precis väldigt nyligen. En sån, som har haft ett sånt inflytande som inte har sett dess like till. Och han tänkte på jordbävningen i Lissabon 1755. I Lissabon så kunde man då höra ett underjordiskt dån och strax därefter lade ett våldsamt jordskalv det mesta av staden i ruiner. Under loppet av ungefär 6 minuter omkom 60 000 människor. Havet drog sig först tillbaka så att rädden låg bar, därefter välde flodvågen inåt igen och steg 15 meter eller mer över det vanliga vattenståndet. Det här var den största jordbävningen i Europas historia. Och William Miller tänkte, ja, det skulle ju faktiskt passa in på den här tecknena som det står om. Och sen tänkte han att solen ska förmörkas, vad betyder det då? Och han visste mycket väl att han kände till att 1780 så var det någonting, den 19 maj så var det någonting som ett oförklarligt fenomen som har kallats för den mörka dagen. Här är från Our First Century, de skriver så här. Nästan om inte helt ensamstående, som det mest hemlighetsfulla och hittills oförklarliga fenomenet av sitt slag, står den mörka dagen den 19 maj 1780. Som ett i högsta grad oförklarligt oförklarlig förmörkelse av hela den synliga delen av himlen och atmosfären i staterna i New England. Det var någonting mystiskt som hände. Ett övernaturligt egyptiskt mörker talar de om. Och folk kände att det här är någonting, det är någonting som verkligen inte stämmer. Var kommer det här ifrån? Många har spekulerat i vad skulle det kunna ha berott på. Man har kommit med alla möjliga konstiga förklaringar. Men Bibeln sa att solen skulle förmörkas från 12 på dagen ända fram till midnatt. Så var det helt becksvart. Alla människor, och det var inte en solförmörkelse eller någonting sånt. Det var bara totalt mörker. Och under den här tiden så djuren gick och la sig, grodorna började kväka, människor gick hem, barnen sprang hem från skolan, man behövde ha lampor liksom för att gå runt. Och det här var någonting högst oförklarligt. Och där, klockan 12, på midnatt, när den här mörkret till slut lättade, så syntes månen röd som blod. Och folk tolkade det här otroligt kraftfullt, att det här är någonting som håller på att hända. Och det står i Joel kapitel 2 att solen ska vända sig i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Så William Miller tänkte att, ja, men det här stämmer ju in. De här tecknen har kommit. Så år 1818, säger han, efter mina 2 års studium av skriften kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden eller den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. Han gladde sig åt det här. Men han fortsatte ändå att studera skriften i 13 år till, för han tänkte att alltså, det här är ju ganska stora saker. Tänk om jag har fel. Tänk om jag bedrar en massa människor om jag försöker att tala om det här för någon. Så han fortsatte studera. Han letade efter alla luckor som han kunde tänka på. Och han, det står att han blev mer och mer övertygad, säger han, om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron, gå och berätta det för världen. Han fick ingen samvetsro, gång på gång så ringde det här i hans öron, han tänkte gå och berätta det för världen. Och han sa nej, nej, jag kan inte göra det. Och till slut så gjorde han en deal med Gud, han sa okej Gud, jag går om någon frågar mig om att predika. Och han fick en frid. Och han tänkte, vad skönt. Ingen har någonsin frågat mig om att predika. Vad härligt. Och han tänkte, nu har jag gjort någonting säkert. En säker deal. En halvtimme senare så knackade det på dörren. Och det var en av hans brorsöner som kom dit och sa, vet du, pastor, jag har ridit i många kilometer. Han hade ridit över en halvtimme. Så Gud visste nog att något var på väg. Men han sa, pastorn i byn här, han har blivit så sjuk. Och de behöver någon som kan predika på söndag. Kan du komma och predika? Och William Miller, han svarade inte. Han blev rasande och han gick ut ur huset och sprang ut i skogen. Och han bad till Gud. Han sa, Gud, du lurade mig. Det här var inte vad jag hade tänkt. Du visste att den där personen var på väg. Och gång på gång så hörde han det ännu kraftfullare än förut. Han sa, gå och berätta det för världen. Han fick texter i huvudet att om jag säger till en ogudaktig att han ska gå under och du inte varnar honom, så kommer jag utkräva hans blod utav dig. Han kände den här bördan av att han måste sprida det här till världen. Och det gjorde han också. 2 år efter att William Miller började predika om det här, så inträffade det tredje och sista tecknet. Stjärnorna föll. 1833. Och det här slungade den adventväckelsen, som den kallades, in i världens rampljus. Hela himlen, över hela Förenta staterna, var under timmar i ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Det här skapade enorm uppståndelse i Amerika och på andra platser också. Precis det tecknet som Jesus sa skulle komma. Och folk kände att nu, det ligger någonting i vad de här profetiorna faktiskt säger. Det blev ett enormt intresse i Bibelns profetior. Tusentals predikanter. I USA så var det vid det här laget omkring 17 miljoner invånare. Och man spred 8 miljoner tidskrifter. Hundratusentals människor omvändes. Från alla olika samfund var de här predikanterna. Och de började att predika att Jesus kommer snart. Det var enorma tältmöten som höll över 5 000 personer åt gången. Och människor flockades dit. Bara på de 2 sista åren utav den här väckelsen så var det 500 000 besökare på de här tältmötena. William Miller skriver så här: i allt mitt arbete tänkte jag aldrig på att organisera något eget samfund eller att ett samfund skulle byggas upp på de andras bekostnad. Jag försökte göra gott mot alla. Jag gick ut ifrån att alla kristna skulle glädja sig åt tanken på att Kristus skulle komma tillbaka. Allt jag tänkte på var att omvända människor till Gud. Att varna världen för den kommande domen och att leda mina medmänniskor till en sann beredelse så att de skulle kunna möta Gud i frid. De allra flesta som blev omvända under min verksamhet anslöt sig till olika samfund som redan fanns. William Miller startade inte något nytt samfund. Genom väckelsen så hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 nya medlemmar hösten 1844. Så det här är bara den sista månaden innan det här datumet. Bara på hösten där så omvändes 45 000 och 14 000 till metodistkyrkorna. Totalt så var det 256 000 nya medlemmar i metodistsamfundet som ett resultat utav den här väckelsen. Enorma väckelser om man tänker på att det bara fanns 17 miljoner invånare i USA vid den här tiden. Och förväntningarna var enorma. Man såg fram emot hösten 1844, då skulle Jesus komma tillbaka. Och folk hade sålt sina egendomar. De hade lämnat skördarna i åkern. De hade lagt ner sina, stängt igen sina affärer, för de var säkra. De ville visa sin tro att de var övertygade om att Jesus kommer tillbaka. Och de var så glada och såg fram emot det här. Men dagen kom och gick. Och Jesus kom inte tillbaka. Han som de hade längtat efter visade sig inte. Och den 22 oktober 1844 gick till historien och blev känd som den stora besvikelsen. Massor av människor blev djupt besvikna av att Jesus inte hade kommit tillbaka. Det här var första gången som någon i princip hade satt ett datum för Jesu återkomst. Många lämnade den här rörelsen. Men det var vissa som försökte förstå. För frukten hade varit så god. Så många människor hade tagit emot evangeliet. Var det inte från Gud? Var det ett verk av djävulen som ledde till att så många människor gav sig till Jesus? Hur skulle man förstå det här? Vad var det som hade gått fel? Uppenbarelseboken 10 gav dem tröst. Det står: Jesus sa de orden: ta den boken och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den. I min mun var den söt som honung, men när jag hade ätit upp den kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sa det till mig: du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. I Johannes så personifieras den här adventväckelsen. Den här väckelsen som åt Daniels boken. De här som slukade den från 1798. Från den väckelsen så tog de till sig Jesus ord. De åt Daniels boken. Och den var söt som honung i deras mun. Enorm framgång fick de åtnjuta. Men nu fick de en svidande erfarenhet. En svidande besvikelse. Men det som många märkte och som de uppfattade här var att faktum är att här så var det förutsagt i Bibelns profetior. Och den här rörelsen var en profetisk rörelse. Den var förutsagd att det skulle till och med bli en svidande erfarenhet för dem. Och det betyder inte att Jesus inte var med dem. För han säger sen att du måste profetera på nytt om många folk och folkslag, språk och kungar. De förstod inte helt det här. De hade predikat till hela världen. Vilket budskap hade de predikat? Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 6 till 7. Det står: jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Och han sade med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Det här budskapet hade spridits till hela världen. Men de hade blivit besvikna. Stunden för Guds dom är inne. Men de hade blivit besvikna. Och nu fick de ifrån Uppenbarelseboken 10 den missionsbefallningen från Jesus att du måste profetera på nytt för många folk och stammar och språk och folkslag. Och de började studera Uppenbarelseboken kapitel 14 och de såg att domen och Jesu återkomst är inte samma händelse. Lägg märke till det. Först så kommer ängeln här och säger att stunden för Guds dom har kommit. Eller hur? Det är dåtid. Nu är det imperfekt, eller nej, vad heter det? Någon som är språklärare. Dåtid. Stunden för Guds dom har kommit, den här inne. Men sen kommer två andra änglar och predikar ett budskap till. Fallet i det stora Babylon. Sen så står det, varnade för vilddjurets märke. Och sen i vers 14 så står det så här. Jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Så vad kommer först? Jesu återkomst eller domen? Domen kommer först, enligt det här. Budskapet går ut om att stunden för Guds dom har börjat. Och de började förstå det här budskapet som hela världen fick höra var rätt. Stunden för Guds dom hade kommit. Men vad de hade trott att var att det var synonymt med Jesu återkomst. Men de förstod att domen var någonting som skulle förbereda, som skulle försiggå i himlen. Och som skulle förbereda människor för Jesu återkomst. Och de såg att det fanns ju fler budskap att predika. Inte bara att stunden för Guds dom har kommit. Utan det fanns två andra budskap som skulle föras ut i världen. Och där i så fann de sin missionsbefallning. Du måste profetera på nytt. Och många folk och folkslag och språk och kungar. De tre änglarnas budskap. Jag vill läsa från den här, från nummer 20 där. Det står så här. Det profetiska budskap som roparna, milleriterna och de andra hade förkunnat för världen var den första ängelns budskap om att stunden för Guds, för hans dom har kommit. Men när de studerade Uppenbarelseboken 14 mer noggrant upptäckte de att domen och Jesu återkomst var två skilda händelser. Att domen hade börjat skulle förkunnas till hela världen innan Jesus kom tillbaka på himmelens mål. Men de märkte också att ytterligare två budskap från himlen skulle gå ut i världen innan Jesus återkomst. Och de förstod uppmaningen i Uppenbarelseboken 10:11 som en missionsbefallning från Jesus att predika alla de tre änglarnas budskap till världen. Och när dessa profetiska varningar gått ut till hela världen, då skulle Jesus komma tillbaka. Vi lever i ändens tid. Jesus har en sista tidens rörelse som har i syfte att förbereda världen för hans återkomst. Den är inte bunden till samfund. Var och en, oavsett var du kommer ifrån, så kan du vara en del i att förkunna de tre änglarnas budskap till världen. Och när världen har fått höra om dessa budskap, då kommer änden. När evangeliet har nått ut till världen, så kommer änden. Jag vill vara en del av den här rörelsen. Jag vill vara en del av Guds sista tids profetiska rörelse. Som förbereder världen för Jesu återkomst. Och då förstås, om vi ska kunna förkunna de här tre änglarnas budskap, så måste vi förstå dem först, eller hur? Och det är därför vi är här. Imorgon så kommer vi att titta på den tredje ängelns budskap. Vi kommer titta på märket, vad det handlar om, hur man undviker märket. Och det är min vädjan till dig att ta tid och studera de här sakerna. Ta tid och sätt dig in i, ät den här boken. Jesus har öppnat Daniels boken, han har öppnat Uppenbarelseboken, han ger oss uppmaningen. Ät den, studera den och gå sedan och profetera på nytt. Gå sedan och förkunna det profetiska budskapet om att Jesus kommer snart. Vad säger ni? Är det er önskan att vara en del av den här rörelsen? Sätt i så fall ett kryss bredvid ja på sista frågan här. Låt oss be tillsammans. Och vår himmelska fader och vår skapare. Herre, jag vill tacka dig för det profetiska budskapet som du har gett oss. Och att vi, ja Herre, det är inte något samfund som har patent på Bibeln. Herre, Bibeln är öppen för alla. Vem som helst kan ta det här budskapet och förkunna det här, de här tre änglarnas budskap till världen. Herre, hela världen behöver höra om detta budskap. Och hjälp oss att vara en del av det här. Hjälp oss att ta de profetiska skrifterna till oss, att äta dem och att förstå dem. Herre, tolka dessa ord på rätt sätt till oss så att vi kan med frimodighet förkunna ditt ord på ett korrekt sätt och på ett tydligt och klart sätt. Och låt oss få glädja oss den dagen att vi får se dig, Jesus, komma tillbaka på himmelens moln. Det är min längtan och jag tror att var och en här inne också har samma längtan. Och vi ber om det. Kom, Herre Jesus, i Jesu namn. Amen.